Vi börjar veckans avsnitt med en jingel. Food Pharmacies veganska lasagne. Okej, det där var helt fel jingel. Vi gör ett nytt försök. Lina kräks i mikrofonen. Förlåt, jag sitter här och bläddrar bland gamla jinglar och jag hittar inte rätt alltså, men ja, men här är den. Nu kommer det. Reklam, 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 reklam. Åh, jag älskar reklam. Reklam!
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Nu kära lyssnare så ska ni få höra en intervju som Lina har gjort med grundaren av Her Care. Det är en modern kvinnoklinik med spjutspetskompetens inom hormonell hälsa. Hon heter Mia Lundin och den här podden, den heter Food Pharmacy podden.
Mia Lundin, välkommen hit. Vi är så glada att ha dig med i vår podcast. Och du är ju välkänd inom området kvinnors hormonella obalanser. Men jag tänker att alla som lyssnar på oss kanske inte vet riktigt vem du är. Så jag tänker att vi börjar med att du kanske kan berätta lite om hur det kom sig att du började intressera dig för hormoner.
Egentligen började det med att efter mitt andra barn så upplevde jag en ganska så jobbig förlossningsdepression. Mm. Och innan dess hade jag varit den här tuffa tjejen som aldrig hade känt av någon symptom eller oro eller ångest på det sättet. Jag visste inte vad ångest var en gång. Mm. Och hade flyttat till USA då med mitt första barn och fick mitt andra barn i USA. Upplevde då den här förlossningsdepressionen som gjorde att jag blev väldigt intresserad av hur hormonerna påverkar kvinnors mående. Mm. Och började läsa mycket, väldigt mycket om det där och studera det här och utbilda mig sen till någonting som heter, jag var ju intensivvårdssjuksköterska då när jag flyttade till USA.
Just det. Mm.
Ja. Och sen så utbildade jag mig till någonting som heter nurse practitioner i USA, som på Harbor UCLA. Och då som nurse practitioner så får man, det är mer ett mellanting mellan läkare och sjuksköterska.
Ni får skriva recept och sådär, eller hur? Och behandla?
Förskriva och diagnostisera och behandla. Så jag öppnade sedan en klinik i Santa Barbara som heter The Center for Hormonal and Nutritional Balance. Och drev den i ungefär 18 år.
Det är många kvinnor du har hunnit behandla där då.
Men jag hade 4 000 patienter. Mm. Så jag började fokusera mig väldigt mycket på det här med hormoner. Men speciellt hur signalsubstanserna påverkar. Eller hur dina hormoner påverkar dina signalsubstanser och tvärtom. Mm. Så det blev mitt fokus sen. Så min utbildning då är att jag är sjuksköterska i botten. Och sen nurse practitioner från USA. Bodde där i 37 år. Och flyttade tillbaka hit för 2-3 år sedan och startade Hörker i Stockholm då, som vi har nu har varit öppet i 2 år, lite mer, drygt 2 år.
Mm. Jag läste din senaste bok som jag har här bredvid mig, Vägen till hormonell balans. Och där skriver du att Sverige ligger långt efter många andra länder när det kommer till att lyfta vikten av hormonell balans?
I USA först och främst har vi mer än 2 kvinnor i ett rum så pratar man om hormoner. Hormonell balans och allt det här som är väldigt intressant. I Sverige har man inte brytt sig så mycket om det. Jag tror att mycket har haft att göra med att man tror eller har trott att hormonersättning ökar risken för bröstcancer. Och därför har jag, tror jag, varit den Har man haft den attityden i Sverige lite grann att det är naturligt, det där ska vi klara av. Mm. Och det har inte varit så mycket fokus på det. Både hos kvinnorna och gynekologer.
För jag läste också i din bok att sjukskrivningar och antidepressiva är väldigt vanligt bland kvinnor i klimakteriet, antingen precis före klimakteriet eller under klimakteriet. Och i din bok skriver du att jag har sett tusentals kvinnor vända från förödande depression tillbaka till mental hälsa tack vare rätt hormonersättning.
Många gånger i Sverige mår dåligt så går man till vårdcentralen och på vårdcentralen så kartlägger man inte din hormonella status, utan istället mår man dåligt så får man antidepressivt. Många kvinnor söker ju för att de inte mår så bra då psykiskt när de går igenom förklimakteriet och klimakteriet. Och den orsaken till den här obalansen, eller varför man mår som man mår, finns kanske inte riktigt där på vårdcentralerna. Så många gånger blir man istället erbjuden antidepressiva medicin istället för att man utvärderar kvinnans hormonella status för att se vilken typ av hormon som man kanske skulle må bättre av. Mm. Och det där, jag tror precis som jag sa i boken att det finns många, många kvinnor i Sverige som mår fruktansvärt dåligt för att de inte har fått den hjälpen att titta just på vilken typ av hormoner som saknas hos dig just nu.
Och vad ska man göra då? Så att man sitter och lyssnar på det här och tänker att men gud, den beskrivningen stämmer ju in på mig. Jag är ju en kvinna i 40-50 års åldern som verkligen inte alls mår bra. Jag känner mig deprimerad och ledsen. Och hur ska man få hjälp?
Ja, först och främst så kan man ju läsa min bok när Vägen till hormonell balans. Så där beskriver jag väldigt mycket vilka prover man ska begära, vilka typer av symptom man har i olika faser av de hormonella förändringarna som kvinnor går igenom. En sak är ju att först och främst titta på, är det hormonellt eller inte? Och egentligen så är det ju hur hormonerna påverkar din hjärnkemi, dina signalsubstanser som spelar roll.
Du skriver det att du mår inte som du gör utav själva hormonerna utan av hur de påverkar dina signalsubstanser.
Signalsubstanser är jätteviktigt för att ha tillräckligt av den rätta balansen av för att må bra. Om vi då tittar på en av dem som är väldigt viktig då, som heter serotonin. När vi stressar under en längre tid så använder vi upp det här serotoninet. Och serotoninet, när du har tillräckligt av det så känner du dig lugn och harmonisk och tillfreds. Och du blir inte så påverkad av stressen runt omkring dig. Men efter långvarig stress så sjunker det här serotoninet då. Mm. Och då upplever man mer symptom som vakna klockan 4 på morgonen, ett av de första. Man känner sig orolig, man kan inte riktigt hitta bromspedalen. Man börjar få lite hjärtklappning och småångest. Efter ett tag så kanske man börjar utveckla panikångest, vilket är inte kul. Mm. Så att om man nu har använt upp sitt serotonin eller kanske aldrig haft riktigt normala serotoninvärden, så känner man av den här hormonella kurvan som händer under en menscykel mycket mer. Så om du tänker att serotonin inte är högt, då kan hormonerna svänga upp och ner som de gör under en normal menscykel. Östrogenet ökar mitt i cykeln, sen sjunker det, sen ökar det lite igen och sen sjunker det. Mm. Efter ägglossning så producerar den här gulkroppen det andra hormonet, progesteron, som är väldigt lugnande. Som också ökar då ungefär dag 21-24 är det som högst och sen sjunker det igen. Det är som en symfoni, hormonell symfoni som pågår varje månad för i förhoppning att du ska bli gravid. Mm. Så om nu dina signalsubstanser är på en normal nivå så känner du inte av de här svängningarna av hormonerna. Men är det lågt? Är det precis som du åker berg- och dalbana på dina hormoner under cykeln? Mm. Och då påverkad, ja, och känner dig olika från dag till dag. Och det där är ju, det, har man låga serotoninvärden, då är det just det där att, aha, idag ska jag må så här. Men jag mådde ju så bra igår. Åh nej, nu kommer den här tiden i min cykel igen. När en del har ju 2 veckor, en del har kanske bara några dagar innan mensen. Många har symptom mitt i cykeln när östrogenet är som högt och sen sjunker. Så får de symptom igen innan mensen. Det där är ju jättejobbigt. En del vill ha inte ens kartlagt det, så har inte tänkt på att det är faktiskt cykliskt. Men det är viktigt att göra om man mår dåligt, att börja titta på, är det cykliskt? Kommer under en viss tid i min cykel? Gör det inte det, då är det nog inte så mycket hormonellt betingat, utan då kan det vara andra orsaker. Men till att börja med kan man ladda ner, jag har någonting som heter symptomspåraren som finns på mialundin.com och den finns också på under frågor och svar på Hörcare. Den kan man ladda ner och sen så kan man fylla i den varje dag och titta på symptomen och se då, kartlägga dem och se om de är cykliska eller inte.
Vilka hormonella obalanser talar vi om och vilka stadier i livet?
Ofta så börjar förändringarna ske i mitten av 30-årsåldern.
Det är mycket tidigare än vad jag någonsin egentligen har läst om. Man tänker att klimakteriet, det händer i 50-årsåldern någon gång.
Ja, klimakteriet är det, men det här är en resa som kan börja ganska tidigt och en del kvinnor har ju PMS även fast de är jätteunga och det, precis som jag sa, det har ju att göra mycket med hur du hanterar de här normala svängningarna i en normal menscykel. Anledningen till att de mår bra har ju mycket mer att göra med signalsubstanserna än hormonerna i sig själva. Mm. Men runt mitten av 30-årsåldern då börjar den här funktionen av den här gulkroppen att förändras lite grann eller försämras kan man säga. Efter en ägglossning då bildar du det här stället där ägget kommer ifrån på äggstocken, bildar då någonting som heter en gulkropp och det blir en hormonfabrik för progesteronet. Mm. Den här gulkroppen fungerar kanske inte så bra då när för vissa kvinnor, den börjar och fungera sämre och produktionen av progesteron blir sämre. Och det här progesteronet är ju det väldigt lugnande hormonet som också påverkar signalsubstansen GABA som är väldigt lugnande men också påverkar serotoninet lite grann indirekt. Så när det börjar sjunka det här progesteronet och man inte får tillräckligt av det, då kan man börja känna av att man mår inte så bra innan mensen helt enkelt. Man kan få symptom som oro, irritation, ilska, huvudvärk, migrän. Men sen när mensen börjar så mår man bra. Det är som att trycka på en app. Så mår man bra som man brukar göra kan man säga. Och sen så fortsätter den där menscykeln och sen igen. Och samma tid nästa cykel så kommer de här symptomen tillbaka. Det är då PMS. Mm. Sen när man kommer in, nu pratar jag generellt här, när man kommer in i 40-årsåldern går man igenom något som heter förklimakteriet. Mm. Och förklimakteriet, nu har det här progesteronet sjunkit ofta lite mer. Och när det sjunker så blir det ofta en obalans med ändra ett högt östrogen eller i relation till varandra så får man någonting som, utvecklar man någonting som heter östrogendominans. Med andra ord, östrogenet är högre än vad det ska vara i relation till progesteronet. Och östrogenet är ett väldigt stimulerande hormon medan progesteronet då var lugnande. Så nu blir, det, nu blir man lite hyperstimulerad här, då blir man ännu mer irriterad och ilsken och arg och det svänger väldigt mycket. För det här östrogenet nu svänger upp och ner och du känner att you're not in control, om man säger så, av dina egna emotions. Och vad som händer då är att man får de här symptomen igen innan mensen. Men många då i förklimakteriet känner också symptom in i mensen. Så det blir inte den där riktigt trycka på knappen-känslan att man mår bra så fort mensen börjar. Vad som också förändras i förklimakteriet är själva mensen. Ofta kommer den då tidigare, kanske man har 28 dagars cykel. Nu blir den istället kanske 24-25 eller ibland 21. Mensen är ofta rikligare och med klumpar. Och många
varför
då,
får man det, klumpar?
Östrogenet stimulerar slemhinnan så att den blir tjock. Sen kommer progesteronet att avsluta den där stimuleringen på ett sätt så att den slutar förtjocknas. Så har man för mycket östrogen i relation till progesteronet så får man en väldigt tjock slemhinna som sen kommer ut och är inte riktigt avslutad av tillräckligt med progesteron. Så att det blir inte som en liten vanlig mens utan det blir mycket riklig blödning och mycket klumpar. Många av de här kvinnorna då utvecklar ju också järnbrist. Jag hade en patient i förrgår som jag tar vanligtvis inte emot patienter just nu för jag håller på. Jag driver ju kliniken och utbildar personalen men ibland tycker jag om att hoppa in och hjälpa till lite grann. Och då hade jag en patient som en av hennes tre värsta symptom då var att hon kunde inte få ner tillräckligt luft med luft i lungorna. Hon hade inte covid-19.
Nej.
Utan hon kände sig väldigt tungandad. Och när vi tittade på hennes hjärnnivåer så var de väldigt låga och det var säkert därför. För att har man inte heller fått information om att här går man och blöder som en liten gris varje månad och hjärnet bara sjunker och sjunker och sen så har man svårt att andas och det är jobbigt att gå upp för en backe eller upp för en trappa om man vill få andnöd och bli flåsig. Så att i förklimakteriet så har man då både de här symptomen av ilska, irritation, oro. Mycket då innan mensen, men när mensen kommer så känner man sig lite mer låg och omotiverad. Och sen har man ungefär en vecka då, säger många, att man mår bra. Sen så börjar det om över igen. Det här behöver inte hända alla, utan nu pratar jag om de som verkligen lider genom förklimakteriet. Men också att mensen förändras så att den blir rikligare. Sen då med tiden så tar äggen slut. Det kommer komma en dag när de gör det. Vi har bara så många ägg som då producerar östrogenet. Och när de tar slut och sjunker östrogenet. Då är det ungefär samma hormonell status varje dag. Då blir man mer ledsen, omotiverad, gråtmild. Den här klumpen i halsen. Man gråter för saker och ting som man normalt inte gråter för.
Då är man i klimakteriet.
Då är man i klimakteriet. Då har man ingen ägglossning längre. Då har man inte någon produktion av progesteron. Och man har väldigt, väldigt låga nivåer av östrogen. Lite grann liknande. Man mår lite grann så när man ammar också. För när man ammar så trycks dina hormoner ner och prolaktinet är högt från amningen. Så många gånger när man har fått en bebis och ammar så mår man lite grann som kvinnor gör i klimakteriet. Plus att man tappar massa hår också ofta. Att östrogenet är lågt. Ja, då är man i klimakteriet. Och då är det inte så mycket berg- och dalbana upp och ner. Och olika från dag till dag. Utan då är det lite grann samma varje dag. Men nu är det inte så att man bara går, är i förklimakteriet. Och sen så vacker dag så puff så går man in i klimakteriet, utan det är lite grann som jag beskriver i boken, tror jag, att det är som ett tåg som går från en station till den andra, men ibland backar det tillbaks lite och sen så kommer det in i menopausstationen igen och sen backar det tillbaks till förklimakteriet igen och sen kör vidare kanske om man är i klimakteriet. Så det är lite grann...
Det är inte en rak väg helt enkelt.
Precis.
Om man upplever svåra problem så måste det ju också kunna göra det mycket mer förvirrad över vad som händer. För att det kan ändras på så kort tid och sen gå tillbaka. Och man måste kännas väldigt ensam om man inte har någon att prata med eller förstår vad det är som händer. Vi pratar ju inte så ofta om klimakterie och förklimakterie eller hormoner som du sa i Sverige. Det är ju inte ett samtalsämne som jag i alla fall hör på middagar och när man träffar vänner.
Jag tror inte vi pratar mycket generellt om hur vi mår egentligen, utan det ska se så bra ut på ytan. Så svenska, vi pratar inte, vi vill inte erkänna att vi mår psykiskt dåligt till våra vänner.
Känner du skillnad på det från att du kommit hem från USA?
Ja, där är jag. Ja, men jag träffar min psykolog idag, eller jag träffar min psykiater idag. Det är liksom...
Man är konstig om man inte har en psykiater.
Eller hur? Nej, men det skäms man inte så mycket för där. Visst finns det viss stigma där också, det är klart. Men generellt sagt så tycker jag att man pratar mer om det där. Men det här med hur man mår och det här med förklimakteriet och klimakteriet, igen, vi är tillbaka till det här med signalsubstanserna. Så många går igenom det här utan att må så här som jag beskrev, för att de har... normala värden av signal, normala nivåer av signalsubstanserna. Så att de klarar av det här på ett mycket bättre sätt än kanske andra. Och där spelar ju stressen en väldigt, väldigt stor roll. För att vårt hormonella system, jag brukar prata om dirigenten. Och dirigenten för den här hela symfonin då, för det är ju egentligen som en fin symfoni. Den dirigenten som dirigerar hela den här symfonin är hypofysen. En liten sån här stor körtel som sitter i mitten av hjärnan. Och den är väldigt, väldigt känslig för stress. Så när du är stressad eller när din kropp inte får tillräckligt med näring, då känner ditt nervsystem att nu är det nöd, svält, krig eller oro här. Så det här, nu är det inte läge att bli gravid. Nu är det inte läge att få ägglossning och ha ägglossning. Och vad händer då? Och då hamnar du i obalans för att du inte ska bli gravid. Så det, kroppen är fantastisk. Och det, jag tror vi har många sådana här försvarsmekanismer som kickar in för att det inte ska hända just då.
Just det.
Men det var inte meningen att du skulle ha så låga signalsubstanser så att du var helt beroende av dina hormoner för att må bra.
Nej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag tänker på din klinik då, HerCare. Vad är en typisk patient? Är det fysiska problem eller är det mentala problem som man upplever och därför söker hjälp?
Ja, det är en kombination oftast. För du kommer ju inte bara separat vanligtvis. Och den typiska patienten är nog förklimakteriepatienten eller de som har varit utbrända. Det är den typen av patient vi ser, men också patienter som vill komma in och bara försäkra sig om att allting är balanserat. Och kanske så innan man går in i förklimakteriet och klimakteriet. Så man har en patient eller en läkarkontakt innan man hamnar där. Där man då kan få information om vad kan jag förvänta mig. För att det är så mycket som händer under den här tiden. så mycket, inte bara hormonellt och emotionellt, utan med ens familj och barnen växer upp eller de tar studenten och föräldrarna kanske blir sjuka och man hamnar i den här sandwich-generationen och man tar hand om både barn och föräldrar och hittar med sig själv. Om vi inte hade så mycket stress runt oss så skulle vi inte gå igenom någonting som hette förklimakteriet.
Nej, tror du det?
Det fanns inte tidigare, utan det är något nytt fenomen. Och hade vi lugn och ro runt omkring oss och levde kanske lite grann som mamma eller mammas mor. De hade ju en annan typ av stress än vad vi har. De var ju inte kontinuerlig kanske som vi har. De gick inte igenom någon förklimakteriet, utan det var ju mensen blev bara mindre och mindre och sen försvann den. Så kanske man hade lite vallningar och sen så var det klart.
Så det har blivit ett mer och mer vanligt problem helt enkelt med att stressen har ökat på kvinnor.
Ja, och de som söker mest hos oss, de flesta patienter här är nog patienter som söker för att de är i förklimakteriet. För där får man inte någon bra hjälp inom vanliga vården. För det är den utbildningen av förklimakteriet som verkar som missat. Så att när man då mår sådär, man känner sig irriterad, ilsken och galen och frustrerad och brösten blir stora och de gör ont och man blöder ganska mycket och man har fortfarande mens, ja men då är man ju inte i klimakteriet. Och då vet man inte riktigt vad de ska göra med dig. Och ibland så, ofta har man ju också vallningar i förklimakteriet och det har man inte från lågt östrogen utan det har man från det svajande östrogenet. Så man kan ha nattsvettningar. Jaha, då tänker många, man har nattsvettningar, ja men de har ju mens, men de kanske är i klimakteriet i alla fall och så får de östrogen. Mm. Och det är det värsta man kan ge någon som är i förklimakteriet, för då blir de ju ännu sämre.
Okej, jag tänkte att vi skulle komma in lite på det, vad man kan få för hjälp för att påverka sin hormonell balans. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag säga att det finns ändå saker man kan göra själv. Du har skrivit i din bok om matens påverkan till exempel och andra delar av livsstilen. Vad tänker du om livsstilens inverkan på vårt mående?
Den är väldigt, väldigt stor. Och när jag började med det här för det är nästan 30 år sedan, då la jag väldigt mycket fokus just på hormonerna, hormonella balansen. Men det är så mycket mer. Och det är där funktionsmedicinen kommer in. Och det är det vi gör på Hörcare, att vi praktiserar en kombination av skolmedicin men också funktionsmedicin och livsanpassad. Personanpassad livsstilsmedicin. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt att du ger kroppen vad den behöver för att kunna vara tillverka tillräckligt med signalsubstanser för att se till att tarmen mår bra, för det är där du tillverkar 90% av ditt serotonin. Att tarmen mår bra så du tar upp näring så kroppen får den näring den behöver för att du ska kunna må bra. Man tittar på stressfaktorer där man kanske kan få hjälp och stöd och verktyg för att hantera stressen i ditt liv för att minska den. Sen också givetvis äta mat som har näring och ger dig näring. Och det där är väldigt individuellt vad olika personer behöver för typ av näring för att må bra. Mm. Så det är jätteviktigt och vi fokuserar väldigt mycket på det på Hörcare för att vi vill ju att varje patient som först kommer till en barnmorska då för kartläggning av dina behov, titta på dina blodprov, på svaren på blodprovet, din hälsoformulär och titta på hur du mår och kartlägger då. Vad är dina problem? Vilka områden ska vi fokusera på hos just dig? De flesta vill vi då ska också gå till en av våra näringsterapeuter som är utbildade inom funktionsmedicin och titta just på vad behöver din kropp?
Mm.
Vad är det som saknas? Mm. Vad är det vi ska ta bort som din kropp inte vill ha längre?
Mm. Är det många som upplever att de får hjälp av det?
Ja, oh ja.
För de som ändå inte blir bra eller kanske behöver något mer så behandlar ju ni kvinnor med hormonersättning. Det här är ju rätt intressant tycker jag i Sverige, för att det enda, jag har inte själv personligen, jag är 42, och har inte känt av någon förklimakterie. Så jag har själv inte varit så intresserad av förklimakteriet och klimakteriet. Men det enda som jag har liksom ringt i mitt huvud är att hormonersättning är lika med cancer. Och jag tror att som svensk så har vi liksom matats under rätt lång tid med olika larmrapporter om just hormoners koppling till cancer. Vad säger du om det?
Precis, jag är så glad att du nämnde det, för att det är precis så jag tror att många tänker. Och nu är det ju faktiskt inte riktigt så alls. Och det här är precis lika viktigt som att informera kvinnor om att så här kan det må från hormonell obalans. För att många mår dåligt och vet inte att det kanske är från hormonell obalans. Men också lika viktigt är fördelar och nackdelar. Vad är de? Det måste varje kvinna få reda på, för att det där är jätteviktig information. För vad vi ser idag är att med de hormonerna som vi använder idag verkar, som vi ska säga, behöver i alla fall använda. Det verkar inte som östrogen ökar risken för bröstcancer.
Och då pratar vi om bio.
I Sverige vid hormonersättning använder man bara bioidentiskt östrogen. Tar man ett p-piller är inte det bioidentiskt. Men allt östrogen som man använder i hormonersättning i klimakteriet i Sverige är bioidentiskt. Mm. Och det är många som inte vet att de är det.
Nej.
Så östrogen ökar inte risken för bröstcancer som vi ser det idag. Däremot så finns det viss ökad risk för gestagen, som vi kallar det syntetiska progesteronet, som inte är, jag ska kalla det istället icke-bioidentiskt progesteron.
För att när man får östrogen så ger man även lite progesteron, stämmer det? Är det så?
Precis. Om man är klimakteriet och får östrogen och har en livmoder måste man också ta någon typ av progesteron, och då finns det icke biodentisk progesteron och det finns biodentisk progesteron. Det icke-biodentiska progesteronet, som också kallas gestagen, har då visat sig öka risken inte bara för bröstcancer men också för blodpropp. Så det undviker vi på Hörcare.
Men då måste jag fråga, för bioidentisk progesteron är inte godkänt av Läkemedelsverket, eller hur?
Ja, absolut. Men det har varit... Tidigare så har man behövt förskriva det med en individuell licens. Så för varje patient måste läkaren gå in på Läkemedelsverkets hemsida och ansöka om licens för den här patienten. Och det här tar ju tid. Mm. Det tar 15 minuter och det har inte vanliga vården tid med eller intresse av att lära sig mer av ofta. Mm. Nu har man ju släppt det, så att nu finns visst progesteron, vissa doseringar finns utan licens, men är inte godkänt för detta ändamål. I andra ord hormonersättning, men det finns och förskrivet för det. I USA, jag har ju varit med i North American Menopause Society i många år, och där, jag kan nog säga att i USA är det en first choice av progesteron, är bioidentiskt. Mm. Så att, och det har man använt i många år där. Men vad som är ännu viktigare att veta här är att med östrogen kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom drastiskt. Mm. Upp till 45% i vissa studier.
Och då är det viktigt att nämna att hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är många som inte tänker på det.
Så om man nu tänker att okej, hur många dör procentuellt från bröstcancer? Ja, ungefär 4%. Hur många kvinnor procentuellt dör från hjärt- och kärlsjukdom? Ja, upp till 40-50%. Mm. Då kan minska den risken ner till hälften och inte öka den nära 4% risken för bröstcancer, att det är bröstcancer. Då är det ju inte så svårt att räkna ut. Men den informationen får man inte i Sverige. Och det är ju väldigt trist om man då inte får den här informationen. Och sen vad vi också vet är att om man vill få den här förebyggande effekten så måste man börja med hormonerna tidigt. Man kan inte vänta. Väntar man 10 år så då får man inte samma effekt där.
Vad är tidigt? Är det för klimakteriet eller är det när man är i klimakteriet?
När du är i klimakteriet. Du ska inte börja med östrogen förrän du är i klimakteriet. Så när du är i klimakteriet, det är bra om man kan börja med det genom de första åren. Men sen har vi inte en studie som säger upp efter 4 år var det för sent, efter 7 år är det helt för sent. Men vi vet att med tiden och utan att man, om man inte använder östrogen, så ökar då risken naturligt för att kärlen försämras och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke bland annat. Mm. När vi åldras. Så ju längre man väntar, ju mindre blir fördelarna och lite högre blir riskerna. Så det där är väldigt viktig information som jag också försöker få fram i boken. Att det här behöver kvinnor i Sverige få reda på. De måste få reda på att så här, först och främst, kan du må från hormonell obalans. Så här skulle du kunna må. Mm. Här är fördelarna, här är riskerna. Mm. Nu är det upp till dig att bestämma. För det är du själv som ska bestämma baserat på information.
Jag läste i din bok att experter över hela världen har kommit fram till att kvinnor som är friska och vill ta hormonersättning kan göra det utan några större biverkningar. Stämmer det?
Ja, det där var väl mer, handlade mer om kvinnor som var äldre än 60.
Ja.
Ja, precis. Så att, har man använt hormoner från när man gick igenom klimakteriet och är nu 60, så har då North American Menopause Society bland annat sagt att kvinnor som är friska och inte har riskfaktorer som stroke, propp och hjärtinfarkt och bröstcancer kan fortsätta med hormoner om de mår bra.
Mm.
Troligtvis. Man är ju väldigt försiktig med det där, för vi har inga studier som nu gör vi en studie på 60-åringar till 70 och ser hur de mår och hur förebyggande effekten fungerar på dem. Det har vi inte, men man ser, man börjar ändå säga det.
Mm. Tittar ni någonting på kvinnor som har överskott av testosteron?
Om vi pratar om yngre kvinnor då, så är det mer PCOS-patienter, polycystic ovarian syndrome. De har ofta utvecklat högre nivåer av androgener och manliga hormoner än vad som är normalt för kvinnor. Och de behandlar ju vi här på Hörker också, de som har PCOS.
Mm. Hur behandlar ni dem?
Ja, då tittar vi på PCOS. Börjar ofta med stress, oro, långvarig stress som minskar produktionen av serotonin eller mängden av serotonin. Man får mer sockersug och kolhydratsug. Man börjar äta mer socker och kolhydrater. När man gör det så ökar man då risken för insulinresistens. Högt insulin som inte riktigt fungerar. Och därefter kommer de här hormonella obalanserna. Så vi behandlar dem ofta med en helhetssyn där de både träffar barnmorska, näringsterapeut och ibland samtalsterapeut. Där man minskar på insulinresistens och man minskar på inflammationen som de ofta har utvecklat i kroppen också. Och därmed så minskar de här, så normaliseras de hormonerna.
Ja, förlåt att jag avbryter, men här måste jag bara slänga in ett tips. Om det är så att ni är intresserade av att höra mer om just PCOS, så kan jag varmt rekommendera avsnitt 83 där jag gör en intervju med sexualhälsorådgivaren Jenny Kos om just PCOS. Ja.
Men testosteron annars är ju väldigt högt, testosteron är väldigt ovanligt. En del kvinnor i förklimakteriet får ju lite högre östrogen och ibland, faktiskt vet jag inte om de får högt testosteron, men från det här höga östrogenet så får de ibland väldigt ökad sexlust, men sen försvinner den då när de kommer in i klimakteriet.
Mm.
Men ofta är det ju tvärtom, att de kanske har lågt testosteron. Äggstockarna producerar ju hälften av testosteronet och binjurarna den andra hälften. Så det beror lite grann på hur friska dina binjurar är, om de kommer att producera tillräckligt när äggstockarna inte gör det längre när de är i klimakteriet. En del kvinnor seglar igenom klimakteriet med normala värden för dem av testosteron. Andra behöver testosteronersättning. Mm. Och det måste man kolla då, ett blodprov i sådana fall.
Mm. Du nämnde inflammation. Forskning och samspel mellan inflammation och hormoner är fortfarande i sin linda, vad jag förstår. Men vad vet vi idag om kronisk inflammation och påverkan på våra hormoner?
Ja, det är nog snarare tvärtom. Att när du inte har när östrogenet dalar, då har man större tendens till att utveckla inflammation. För att östrogenet är väldigt antiinflammatoriskt, naturligt. Mm. Så när du har det längre så ökar risken för att du ska utveckla inflammation. Och det var då man får problem med inflammation i tarmen eller lederna. Man blir ont i leder eller stelhet. Men ofta i tarmen, huden, med det som jag kan kommentera.
Jag tycker det var intressant också det här med insulinresistens och diabetes typ 2. För det tänker man ju inte, insulin är ju ett hormon och det är klart att det påverkas även av en hormonell obalans. Och att det i sin tur då kan öka risken för diabetes typ 2 som faktiskt är vår största folksjukdom idag.
Vad som egentligen, vad vi ser är den här långvariga stressen, en serotonintank som är lite tom. Och när den är tom, en av de vanligaste symptomen då är sockersug, kolhydratsug. Man kan inte gå förbi liksom en brödbit eller en bulle utan att trycka i sig den när man har lågt serotonin. Så då börjar man ju äta mer av det och det är väldigt, väldigt svårt att låta bli. Och när man äter då någonting som ökar blodsockret, så då ökar ju blodsockret. Och då om du inte skulle ha insulin, då skulle blodsockret bara öka i ditt blod, i din kropp. Och då skulle du gå in i koma.
Mm.
Då har jag ju så finurligt så att då tillverkar en bukspottkörteln insulin som då trycker ner det här blodsockret så att det inte går upp. Mm. Och håller du på så här, äter socker, ökar blodsockret, äter socker, ökar blodsockret. Insulinet ökar för att skydda, insulinet ökar för att skydda. Till slut så känner inte dina celler igen insulinet så blodsockret börjar krypa upp ändå. Till nivåer som är onormala. Det är det som är typ 2-diabetes.
Är det någonting som du tycker att vi har glömt eller som du skulle tycker var bra att få fram?
Ja, det är ju med helhetssynen. Det är det som saknas i Sverige, att man inte tittar på hela kvinnan. Att man bara får en medicin för att blockera symptomen. Och symptomen är ju din kropps sätt att ropa på hjälp. Mm. Det menar att läkare ska kunna läsa symptomen. Ja, det här beror på det. Det här, hon behöver mer av det. Eller hon behöver mindre av det. Eller vi måste korrigera det här. Eller vi måste titta på dieten. Eller mår hennes mage. Nej, utan man får bara ett piller. Här tar piller så du inte känner av det här längre.
Mm.
Medan sjukdomsbilden då fortsätter. Eller orsaken till att du mår som du gör fortsätter. Mm. Det är det som är så sorgligt. Och det här funktionsmedicinen kommer in om teamarbetet med då barnmorska, gynekolog, läkare, näringsterapeut, samtalsterapeut, PT.
Är man bättre på det i USA, känner du, när du jobbade på det där?
Absolut, du har ju mycket mer val, större val. Och det här är den medicinen vi erbjuder genom då vårdvalet. Och det är jättebra. Jag ska inte sitta här och gnälla på det, för att det är ju verkligen bra. Det finns ju inte i USA att alla får en viss nivå av sjukvård.
Mm.
Utan att man då får köpa sin egen försäkring, vilket kan vara dyrt.
Mm.
Sen finns det bara det i Sverige. Sen är det väldigt trångt och man tillåter inte andra typer av medicin att kunna praktisera då, den. Så att i USA har du väldigt stort val på. Du kan gå till en naturopathic doktor, du kan gå till en funktionsmedicinsk doktor. Du har så mycket att välja på. Det finns väldigt mycket funktionsmedicin i USA. Och samtidigt så, här är det vårdcentralen. Sen måste du remitteras för att komma vidare. Och det är ju väldigt långdragen, trög process.
Mm.
Men det är ändå då att du hamnar hos en specialist som tittar på det här lilla området av din kropp och glömmer bort resten. Som till exempel går man igenom både förklimakteriet och klimakteriet och har hypotyreos, sköldkörtelproblem. Mm. de hormonerna påverkar ju verkligen varandra. Men då är det ju två olika specialiteter som behandlar. En gynekolog behandlar förhoppningsvis de hormonella kvinnliga hormonerna. Och en allmänläkare eller endokrinolog då, sköldkörteln. Mm. Och de pratar ju inte med varandra. Nej. Men de här hormonerna påverkar varandra hela tiden. Det är det som är trist. Vi måste börja titta på mer förebyggande vård. För att det är ju den här typen av vård som vi måste titta mer på. Att förebygga just den här psykiska ohälsan som är enormt stor i Sverige. Vi måste fånga de här kvinnorna tidigare för att inte de ska utveckla långtidssjukskrivningar och frånvaro och sjukdom. Mm. Och det är det vi måste verkligen börja titta på i Sverige. Mm. Och där kommer vi nu på Hörcare nästa vecka att rulla ut årlig hälsokontroll för kvinnor.
Mm. Wow!
Ja, så det gör man för män också förresten. Så vi kommer att öppna Hiscare nu under sommaren, början av hösten. Och vi kommer också erbjuda årlig hälsokontroll för kvinnor. Där man då först får göra ett blodprov som är ganska omfattande. Man får träffa en barnmorska som kartlägger hennes hälsa. Och vad man ska fokusera på i förebyggande syfte för den här patienten. Hon kommer sen att träffa en gynekolog. Där hon får hela gynundersökningen plus ultraljud. Du vet att man går på cellprov får man bara halv gynundersökning.
Är det så?
Ja, man tar bara en liten sån här svab från cervix eller livmoderstappen, men det är ingen som tittar på din livmoder, tjockleken av slemhinnan eller äggstockarna, känner på dem. Så att hela den biten kommer vi då erbjuda. Och sen om man vill då, så kan man lägga till bröstultraljud, för bröstultraljud är mycket mer känsligt att upptäcka bröstcancer om man har täta bröst.
Jag har täta bröst, så att det är en bra fråga. Är det bättre då att göra det än att gå på mammografi?
Nej, du ska göra båda.
Ah, båda.
Så du gör det samtidigt. Först gör du mammografin och sen gör du ett ultraljud då för att också kolla så att man inte ser sån typ av cancer som inte mammografin då ser för att brösten är för täta. Mm. Det kommer också bli ett tilläggserbjudande plus en näringsterapeut om man vill det, plus några andra tillägg. Så att det här gör man ju, det gör man i USA varje år. Då går jag på min hälsokontroll som killarna sa, som vi hade en liksom fokusgrupp för Hiscare då innan vi utvecklade det här Hiscare-programmet. Och då sa de, ja men jag vill ha liksom bilbesiktning, men för mig. Mm. Man går och besiktar bilen, men besiktar oss inte själva.
Nej.
Vilket vi borde göra. Det är så man fångar upp sånt som kan då förebygga ohälsa längre fram.
Mm. Jag håller helt med dig. Jag tror att det här om några år kommer bli en självklarhet för de flesta människor att förebygga ohälsa. Och vi får hoppas att vårt sjukvårdssystem hänger med på den resan. För annars kommer ju människor att betala med, bara för dig själva, för att det är den bästa investeringen vi kan göra.
Verkligen, halleluja, säger jag då. Sen måste vi investera, om vi inte får det genom vårdvalet, vilket jag kan se blir svårt, för att sjukvård är inte billigt. Men det är en bra investering för dig för att hålla koll på din hälsa och ta tag i sånt då, när man börjar se kanske blodsocker börjar stiga, långtidsblodsocker börjar stiga, inflammation, kanske syns att du har inflammation eller hormonella obalanser. Ja, då tar vi tag i det nu innan snöbollen rullar.
Mm. Det är inte billigt att vara sjukskriven eller sjuk heller.
Och inte kul heller att må så.
Nej, verkligen inte. Men jag ska faktiskt boka in mig på den hälsokontrollen. Tack så jättemycket Mia Lundin för att du kom hit.
Ja, tack att du ville intervjua mig. Det var jättekul. Tack så hemskt mycket.
Det här var avsnitt 143 av Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Och ni har hört en intervju med Mia Lundin. Och kolla gärna in Hörcare och så småningom Hiscare också. Och där finns numera en årlig hälsokontroll som man kan göra. Och adressen är hörcare.se. Jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera. Jens Back på Stray Dog Studios står för redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.